Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och i dagens program så ska vi fortsätta vårt studium av Filipperbrevet. Vi har äntligen kommit fram till det sista kapitlet, kapitel 4. Och det här är det 16:e halvtimmesprogrammet som jag talar över just den här bibelboken, eller det här brevet kanske man hellre ska säga. Och om du har missat något program eller vill höra dem igen, eller om du vill tipsa någon annan om de här programmen, så finns de tillgängliga på maranata.se eller i din podcast-app. Men nu ska vi sätta igång och läsa Filipperbrevet. Vi börjar då med att läsa texten som vi ska gå igenom idag, och det är 3 verser. Filipperbrevet kapitel 4, vers 1-3. Där står det så här: Stå därför fasta i Herren, mina älskade och mina efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Det här är då Filipperbrevet 4, vers 1-3, och de här verserna de kommer innan en av de mest kända verserna kanske i hela Bibeln. Det är den här där det står gläder alltid i Herren, eller gläder i Herren alltid. Men det får bli nästa program, och vi ska inte börja där, utan vi ska börja med det här påståendet som han kommer med, eller uppmaningen som han kommer med i början av första versen. Han säger stå därför fasta i Herren. Och som jag säkert har sagt 1000 gånger för, så är ju inte Bibeln skriven som enstaka verser, utan allting hänger ihop. Det, i alla fall varje bok hänger ihop med sig själv. Och Paulus skrev inte kapitel och vers. Han sa inte, ja, nu börjar vi med kapitel 2 och nu tar vi kapitel 3 här. Utan han skrev ett brev. När man läser de tidigaste manuskripten, vi har ju inte originalmanuskripten, men när man läser de allra tidigaste så är det nästan inte punkt och skiljetecken ens en gång, utan det är bara flödande text. Så gjorde man för att spara på utrymme då. Så när han säger därför, står därför fastan, då måste vi med en gång fråga oss varför. Och svaret det finner vi i verserna innan. Och det sista påståendet som han kommer med, det finner vi i kapitel 3 och vers 21, som alltså då är versen innan den här. Där det står så här: Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Så det här är därför, alltså när han säger därför mina älskade, stå därför fasta i Herren. För att han ska förvandla vår kropp och göra den lik hans härlighetskropp. Därför ska vi stå fasta. Så Paulus han presenterar för oss hoppet och säger att hoppet är anledningen till att vi ska hålla fast. Och så är det med hopp, att så länge man har hopp om förändring eller hopp om framgång, så kan man utstå nästan vad som helst just därför att man har hopp. Det var en som forskade på skillnaden mellan de som överlevde och de som inte överlevde förintelsen i dödslägren under andra världskriget. Och naturligtvis så var slumpen en väldigt stor faktor. Alltså en del blev förda till gaskammarna bara för att de såg svaga ut eller någonting liknande. Eller bara blev skjutna för att någon av de grymma vakterna hade en dålig dag. Men en faktor som var ganska markant i skillnaden mellan de som överlevde och de som inte överlevde, det var just hoppet. Alltså att de som överlevde vittnade om att när de såg sina medfångar, sina vänner, släktingar förlora hoppet om befrielse, när någonting som de hade längtat efter låg bortomför och de förlorade hoppet, då tog dödsprocessen verkligen stor fart. Medan då de som kunde ha, som hade ett hopp och som kunde konkretisera det hoppet. De fortsatte att kämpa. Och du kanske har varit i den situationen själv. Att det känns som att allt hopp är ute. Det är då man får så mörka tankar att man inte vet hur man ska kunna vända på någonting. Hoppet är ute. Men Paulus, han skriver uppmuntrande till församlingen i Filippi och säger att de har ett hopp. Och därför så ska de stå fasta. Och sen så kallar Paulus Filipperna för fyra olika saker. Så han kallar dem för fyra saker. Han säger: ni är mina älskade, efterlängtade, min glädje och min krona. Och här tycker jag att Paulus visar verkligen sin personliga kärlek till församlingen. För honom så handlar det inte om ett jobb som skulle göras eller en tjänst som man hade för att få tag i pengar eller makt. Utan han verkligen älskade de här människorna och han längtade efter dem. Och sånt utgör en väldigt stor skillnad i vilken attityd man har. Det kan jag verkligen själv vittna om. Under en period i missionsarbetet som jag är involverad i Rumänien, så var det så mycket jobb och stress att jag hade svårt för att förhålla mig till de människorna som jag mötte. Och jag höll på att gå in i väggen helt enkelt. Tills jag själv en dag valde att börja förhålla mig annorlunda till arbetet. Jag slutade att tänka på missionsarbetet som just ett arbete och började tänka på det mer som ett förhållande till min Gud som jag älskar och till mina syskon som jag älskar. Och det gjorde för mig en enorm skillnad. Inte för att de människorna jag jobbar med är perfekta, men det är då inte jag heller. Men just för att det perspektivet är så otroligt viktigt när man kämpar i Guds verk. Om man inte älskar syskonen så blir man bara, som Bibeln säger, en klingande symbol. Och det är därför som Paulus sen säger att Filipperna är hans glädje och hans krona. Och det betyder att han inte hämtade sin glädje ifrån omständigheterna som han hade runt sig, utan att han gjorde sig istället beroende av sina syskon. Det som ger oss glädje är det som definierar oss. Eller det som definierar oss är det som ger oss glädje. Och självklart så ska vi, som vi ska se senare i nästa program, glädja oss i Herren framför allt. Det är en glädje som på ett sätt inte riskerar någonting, därför att Gud kommer aldrig att svika oss eller överge oss. Glädjen som vi har i våra syskon, den är på många sätt mycket mer riskabel, för vi vet aldrig när vi kommer bli svikna. Det händer gång på gång, och sorg och över ett svek, det kan ju bara komma om man verkligen har älskat den som man blir sviken av. Precis som sorg över en persons död alltid står i proportion till hur mycket man faktiskt har älskat den här människan. Så när Paulus nämner kronan sen, så tror jag att det är en bild som han hämtade ifrån tävlingsbanan, där den som vann segerpriset fick en krona av lagerblad. Och på det sättet så var också Filipperna, de var Paulus belöning för hans trogna tjänst i Guds rike, och de var också beviset på att han inte hade kämpat förgäves. Så det är det han talar om då i första versen. Nu ska vi gå till vers 2 och 3, och så ska vi se på två systrar och också två bröder i församlingen i Filippi. Det står alltså så här: jag uppmanar Evodia och jag uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag, hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Slutcitat. Och tänk dig nu att du får ett brev, eller din församling får ett brev från Herrens apostel, och så står ditt namn där. En speciell hälsning till dig. Men med hälsningen så kommer en uppmaning. Och uppmaningen är: se till att du är enig med person X i församlingen. Med en given person i församlingen. Alltså om det här kommer från Herrens apostel, då är det allvar. Det förstår man ju. Och det står inte i den här texten vad det var som Evodia och Syntyche hade för oenighet. Men det måste ha varit någonting som gick på deras hälsa lös. Alltså både deras andliga hälsa och församlingens andliga hälsa förstördes av den här konflikten. Annars hade det inte varit nödvändigt för Paulus att gå igenom det här. Och det här var två kvinnor som hade kämpat, står det i texten, med Paulus i evangeliets tjänst. Och vad betyder det för någonting? Ja, vi vet att då Paulus kom till Filippi första gången, det kan man läsa om i Apostlagärningarna kapitel 18 tror jag det är. Om jag inte missminner mig, du får leta fram dig själv om inte annat. Men när han kom dit första gången så fanns det ingen synagoga i staden. Han brukade ju gå och besöka de här synagogorna, men det fanns ingen stånd där. Utan det fanns bara ett böneställe nere vid ett vatten där några kvinnor brukade samlas för att be. Och vi vet att Lydia, purpurkrämerskan från Thyatira, hon var där. Och tydligen så var också Evodia och Syntyche där också. Och då Paulus började evangelisera i Filippi, det är det man får anta att han menar när han säger den här kämpa i evangeliets tjänst, då var de två kvinnorna med i den här kampen. Och det ska sägas att även om män ofta har stått som förgrundsfigurer och ledare för församlingarna genom historien, så ser man tydligt att det arbete som kvinnor, systrar har lagt ner är absolut ovärderligt. Jag ska bara ta ett exempel. Jag var en gång på ett besök i en församling i Dominikanska republiken. Jag hade aldrig varit där tidigare, men jag var inbjuden dit för att predika, och det var pastorn där som ledde mötet och jag predikade. Och sen i slutet av mötet så var det lite praktiska annonseringar där han frågade om det var någon som kunde hjälpa till med ett praktiskt arbete den veckan. Och då var det en syster där på, som satt på första raden, som räckte upp handen och sa ja, det kunde hon göra. Ja, men så bra. Och sen frågade han om det var någon som kunde besöka de sjuka en dag då han själv inte kunde. Och då var det samma syster igen som räckte upp handen. Och hon gjorde det flera gånger, och då sa han att ja, jag vet att du gärna gör det här, men du kan inte göra allting själv. Du har redan så många uppgifter, kanske någon annan kan ta en del av ansvaret. Och jag kände när jag hörde det här att jag känner många kvinnor som är just på det här sättet. Och det är sådana personer som jag föreställer mig att Evodia och Syntyche var. De var helt ovärderliga för församlingen och för evangeliets framgång. Men när sådana personer hamnar i konflikter, då är det katastrofalt. Och det är katastrofalt oavsett vem som hamnar i konflikten. Men det här är katastrofalt på så många olika nivåer. Dels så kan de inte samarbeta, och då blir det mindre gjort när man inte vill samarbeta med andra människor. Dels så blir det ett väldigt dåligt vittnesbörd för människor runt omkring, både för de troende i församlingen och för de som står utanför församlingen. Och så blir det också en fara för att man, när man har sådana här konflikter, att man börjar baktala varandra. Och sist men inte minst, allt det här är ett andligt problem. Därför att vi är kallade att älska varandra, men det som sker är att man lägger kärleken till sida till förmån för sin egen stolthet. Och du kanske har varit med om sådana situationer, och du kanske har mött sådana människor. Man ser verkligen vilka resurser de sitter på, vilka möjligheter som finns där som skulle kunna lösas ut. Men allting är låst just därför att man väljer konflikten istället för försoning. Kanske för att man är rädd för att be om förlåtelse. Kanske för att man är kränkt. Kanske för att man är oenig med den andra personen. Olika personligheter kan ibland komplettera varandra. Det kan jag tänka mig att Evodia och Syntyche hade varit med om. Att de fungerade kompletterande mot varandra. Men lika ofta så motarbetar man varandra. Det är en reell fara, och det bryter ner församlingen. Och man kanske inte ser det direkt, för man sjunger samma sånger, man går på samma möten, Evodia och Syntyche kanske till och med arbetade tillsammans, men det fanns ingen enighet, och det är enigheten som aposteln verkligen ber om. Alltså samma ord som Paulus använde i kapitel 2 när han sa var så till sinnes som Jesus Kristus var, säger han nu i den här versen att dessa två systrar ska ha samma sinne eller vara eniga då, som Svenska folkbibeln översätter det här med. Och jag vill att du som lyssnar på det här och även jag själv, att vi ska ta till oss av det här ordet som kan vara så lätt att hoppa över. Ja, det handlar ju inte om oss, det handlar om evodiosyntike. För det finns helt säkert någon konflikt som du också bara låter ligga där. Du vet att den stör ditt andliga liv. Du vet att det en gång i tiden inte var så illa som det är nu. Och du kanske längtar tillbaka till den tiden. För Guds rike behöver verkligen enighet. Och Paulus nämner inte i texten vad som var roten till Evodia och Syntykes konflikt. Han diskuterar inte vem som har fel eller vem som har rätt. Han säger inte att ja, du måste be om förlåtelse och du måste förlåta. Utan han ger en gemensam uppmaning till dem. Han säger Evodia uppmanar jag och Syntyke uppmanar jag. För att det ska vara helt klart så säger han det till dem båda. Han säger vad eniga. Men inte bara det, men han säger var eniga i Herren. Och två verser senare så kommer han uppmana sina åhörare att vara glada i Herren. Men här så får vi veta att det finns en enighet i Herren som man också behöver sträva efter. Och sen så nämner han en annan person. Han säger ju, ja, även dig trofaste medarbetare ber jag, hjälp dessa kvinnor. Och vem är den här trofaste medarbetaren? Alltså man tycker att Paulus borde ha nämnt honom vid namn om han som hörde detta skulle veta att det var honom det gällde. Han kunde ha sagt, om man menar alla andra, så kunde ha sagt att ja, ni som är trogna medarbetare. Men han talar om en person. Och det är nämligen så att ordet medarbetare på grekiska heter Syzygos. Och Syzygos var också ett egen namn. Så precis som när Paulus gör en liten ordlek på Onesimus i brevet till Filemon, så gör han antagligen en slags lek med ord i den här uppmaningen alltså, och säger ungefär att ja, du Syzygos, som verkligen är en Syzygos, en medarbetare, hjälp nu dessa kvinnor. Och så kan det ju vara när konflikter uppstår att det behövs hjälp utifrån. I en infekterad konflikt så är det verkligen inte lätt att hålla huvudet kallt. Men det är inte lätt att be om hjälp utifrån, och det är heller inte lätt att ge hjälp som en person utifrån. Jag måste säga för min egen del att jag är otroligt dålig på att engagera mig i andra människors konflikter. Jag antar att det är en kombination av skandinaviskheten. Vi är ju lite kända för att inte vara de hetlevrade personerna som ger oss in i konflikter. Men också för min egen del som personlighet så är jag nog ganska mycket konflikträdd. Jag vill att folk bara ska vara snälla och jag vill att de ska ha det bra, men jag vill helst inte involvera mig själv i deras problem. Jag tycker det kan väl inte vara för mycket begärt. Du löser ditt problem, jag löser mitt problem. Men när det är sagt så ska jag berätta om en situation där jag tror att jag gjorde det rätta och med det löste upp det som i alla fall där och då uppfattades och kändes som en väldigt hopplös situation. Och det här skedde för, ja, det måste vara en 8-9 år sedan kanske, här i Rumänien där jag befinner mig nu. Och i församlingen här så har vi två trofasta systrar som fortfarande kommer på 99% av alla möten. De är verkligen med, de kämpar för evangeliets sak, som är Evodia och Syntyke. Men så var det en gång då för 8-9 år sedan som ingen av dem kom på mötet. En söndagsmöte, och det reagerade jag väl kanske inte så mycket på. Men jag tänker att alla kan ha sina dåliga dagar. Man är sjuk eller man är upptagen eller någonting har hänt. Man är borta eller sådär. Men sen så hände det igen. Och så frågade jag runt lite. Frågade vad som hade hänt. Och då visade det sig att jo då, de hade hamnat i bråk med varandra. Och av någon anledning så betyder ju det att då ska man inte komma på möte. Och så gick jag till den ena och frågade vad som hade hänt och jag fick en version av det hela. Jag gick till den andra och frågade vad som hade hänt och där fick jag en helt annan version. Men med båda versionerna i händerna så kunde jag på något sätt koppla ihop en slags historia om vad som antagligen hade hänt. Och jag kunde inte lösa den här konflikten för dem och jag kunde heller inte få dem att samtala med varandra. De behövde tid och de behövde verkligen att lugna ner sig. Men samtidigt så skadade det här församlingen. Det blev en oro och av någon märklig anledning så blev det liksom till att de valde att inte komma på möte. För det var ju liksom en risk att den andra skulle komma på möte och att man skulle behöva sitta där och prisa Gud samtidigt som en person som man inte tycker om är i närheten. Och det är tydligen omöjligt att leva med. Jag vet inte vad det beror på, men det är många som har den inställningen att när man är sur på någon då ska man inte komma på möte. Men till slut så var de var ju väldigt ledsna båda två. De var liksom ledsna i varsitt hörn. Och jag sa till dem att det här är bara dumt. Ni tycker om varandra och nu är ni sårade och ni sitter i varsitt hörn. Och församlingen är ledsen och ni är ledsna. Ni måste släppa det här. Om ni inte ska komma till en enighet så måste ni försöka förlåta och glömma. Så lyckades jag få med dem till nästa möte och där i mötet så bad jag dem komma fram och de kom fram gråtande båda två. Vi bad för dem och de omfamnade varandra och ja, nu kommer de ju fortfarande på möte båda två så på något sätt så funkade det väl i alla fall. Och jag vet inte om det här var bra konflikthantering av mig, antagligen så var det inte det. Ska man verkligen dra fram två personer som är arga på varandra under ett söndagsmöte? Antagligen inte. Jag vet inte. Men jag vet att jag inte orkar att de skulle vara ovänner. Och jag vill inte förlora ner dem i den här dödsskuggans dal som bitterhet och motvilja representerar. Och som jag känner på så otroligt många sätt. Och jag vill absolut inte att du ska ta det här som någon slags hjältehistoria som jag vill presentera här. För det är det absolut inte. Jag är nog en hycklare så god som någon när det kommer till de här sakerna. Jag har mina egna konflikter som jag vet att jag borde ta tag i. Och jag vet att Gud och hans rike mår bra av lösta konflikter. Det är det handlar om. Och i den här texten så säger ju Paulus till slut: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangelietjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Clemens, vem var han? Ja, en bibelkommentar jag har säger, på engelska så står det Clemens, nothing is known of him. Och så är det med den saken. Men vi vet en sak om Clemens och det är att hans namn står i livets bok. För det är så han säger när här han säger mina medarbetare som har sina namn i livets bok. Och det är viktigare än någonting annat. Även om inte jag vet någonting om Clemens så vet Gud allt om honom. Och vad är livets bok för någonting? Jo, det är Guds bok där han har skrivit upp alla de som han har dött för och som har tagit emot honom till frälsning och som kommer att göra det. Och det finns mycket att säga om de olika böckerna som finns i himlen. Jag ska inte ta tid till det för programmet går mot slut. Men det här är absolut den viktigaste boken, livets bok. Och det är lite värt att tänka på tycker jag i de här verserna. Att Evodia och Syntyche, de står i samma bok. Även om de, vare sig de vill eller inte. Inte bara i Bibeln, men i livets bok. Och där står Sysigos och Clemens och alla andra medarbetare också. Och det, jag tror att det är det perspektivet vi behöver få på det att vara en församling. Att vi, när vi ser varandra så behöver vi det här perspektivet. Vi står skrivna i livets bok, allihop. Glöm inte det, du som lyssnar här, att den brodern eller systern som du bråkar med, som du inte orkar se, som du inte vill prata med och som du tycker är den värsta någonsin, han eller hon står i livets bok. Och det betyder att det är en person som Jesus har dött för därför att Gud älskar honom eller henne. Det är verkligheten och det perspektivet, det behöver vi. Och saken är ju den att om vi vill bli mer lika Jesus, ja då måste vi lära oss att älska alla hopplösa syskon, alla de som har personligheter som vi inte passar ihop med. Alla de som vi tycker är jobbiga. Och så enkelt är det. Och så svårt är det. Och så får jag också ta den här texten till mig. Evodia och Syntyke kunde säkert, jag är helt säker på det, byts ut med Paulus och en eller annan. Alltså inte aposteln Paulus, men mig då, Paulus. Och det får jag ta till mig. Eller kanske jag är Sysigus som borde komma mina syskon till hjälp men som hittills inte har gjort det. Och allt det här tycker jag är värt självrannsakan. Och det är det som Guds ord väldigt ofta leder till, just den här självrannsakan. Det är ett svärd som slår åt alla möjliga håll och det slår inte minst mot den som försöker hålla i det. Den som försöker förklara, den blir väldigt ofta drabbad av det här svärdet. Och kanske vi ska avsluta här med de här orden och den här uppmaningen. Och så ska vi läsa igen den här texten som vi har talat om idag. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle hinna med två verser till. Det här som handlar om glädje i Herren alltid och Herren är nära och allt det här. Men det får bli nästa gång. Det blev det här vi hann idag. Om Herren vill och vi får leva så kommer en ny tisdag och med det en ny podcast också. Och så får vi se kanske att en av de här veckorna nu inför jul så tar jag ett litet uppehåll ifrån de här programmen om just Filipperbrevet kanske för att ha ett lite mer julfokuserat program om det är ett ord. Vi får se. Men vi avslutar här med att läsa texten igen. Så det är Filipperbrevet 4, vers 1-3 där det står: Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och jag uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag, hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Amen. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Gud är densamme som fordom som Robin Widén och Mikael Eliasson leder församlingen i från albumet Vi har glada bud. Det finns på Spotify om du vill höra hela albumet. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmen är också sända i närradio i Stockholm och Örebro. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se. Eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
Jesus.